Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Special, special, specialistona baby. Specialistona baby. Så jäkla bra.
Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det full manstyrka med Simon Järnfors, Anton Magnusson och Albin Olsson.
Anton Magnusson och Albin Olsson och en bebis
här bakgrunden. Här är Albin Olsson också. Är bebis, du är ett barn. Det är Idun som skriker och är arg.
Låter som en jävla bebis.
Hur gammal är Idun nu?
Ja, 3,5 snart.
Ja, 3 bast.
Ser du det som ett misslyckande i uppfostran att, att hon beter sig som en bebis?
Jag tycker det är ett misslyckande att hon gråter nu, ja.
Det är för att du är upptagen med annat. Nu under pappaledigheten så har hon liksom knutit an så starkt till dig. Så hon tycker inte om när du gör något annat.
Tror du att hon hade liksom skrikit och gråtit mindre ifall det hade slagit så här, hon fått sig en lusing varje gång hon skrek?
Det här är första gången hon gråter.
Någonsin.
Utan att få en lusing.
Utan att få en lusing. Det är inte henne, jag är pappaledig med.
Nej.
Det är ju Ebbe.
Men det kan väl inte stämma att det är första gången hon gråter eller skriker?
Nej, det gör det inte.
För att det sägs att franska barn är väldigt så här artiga och väluppfostrade, men de får också mycket lusingar liksom.
Får de får också dricka väldigt tidigt, va?
Ja, kanske det.
Så lite piska och morot. Svin. Piska och morot, svin.
Är ni för eller mot barnaga?
Ja, eller familjen Olsson-Sarman. Sarman Olsson.
Ni båda. Ni båda.
Jag är emot all form av fysiskt våld. Psykiskt våld kan jag tycka har sin plats ibland.
Ja.
Jag håller nog med Simon ganska mycket där. Alltså att psykiskt våld, jag tror ju liksom att man...
Det är mest svårdefinierat också vad som är psykiskt våld.
Ja.
Om ni är så uppe i Kaknästornet på en så hög kant och Idun springer omkring liksom och springer i riktning ut mot liksom stupet.
Då får hon en sån spark i bakhuvudet.
Nej, men då försöker jag bryta ner henne mentalt. På väg mot.
Eller så är det så, Idun, sluta. Nu slutar du springa. Eller tar du henne i armen liksom och rycker.
Alltså
och gör henne i
armen. Skriker på henne. Skämmer ut henne och tar henne hårt i armen. Men jag är inte för det.
Nej, men hade du gjort det även om, låt säga, det inte är på Kaknästornet. Men hon så här, ligger i sängen och ska sova. Och hon är på väg att somna. Du kommer in berusad. Tycker du då att det är rätt att skälla och dra henne i armen?
Nej. Jag hänger inte med. Jag hänger inte med på
du är inte konsekvent.
Alltså
Jag är jävla hycklare.
Menar du att han inte är det konsekvent för att det är okej när hon är i fara men inte när han kommer hem berusad?
I vissa lägen verkar det vara okej med barnaga, i andra är det inte. Så vem är du då att säga till någon som använder barnaga när du själv använder barnaga? Den är oense med bara i vilket tillfälle det är passande.
Men det är också, det, jag vet inte, för att alltså, om hon är i kaknästornet och springer mot, alltså så här, och riskerar sitt liv liksom, då är det ju bra att, så här, att markera på något sätt att det här ska du inte göra igen liksom.
Ja.
För då är det ju antingen någon fysiskt, att du tar henne hårt i armen som får lite ont, eller att du blir väldigt arg, alltså så här, så att hon får ont psykiskt liksom.
Mm.
Du säger så här, du är värdelös.
det är det sista hon hör innan hon springer ut.
Då hoppar
hon. Du är värdelös.
För om hon överlever så ska hon ändå fått även den psykiska smärtan och lära sig att jag ska aldrig göra det här igen.
Så att det Albin menar är ju då liksom att han är för barnaga i vissa lägen, i andra inte. Simon är alltid emot, han är alltid för att säga att de är värdelösa istället. Pappa, jag fick alla rätt på provet. Du är värdelös. Pappa, jag vill börja med boxning, kan du lära mig lite?
Ingen fysiskt.
Inget fysiskt, men du är värdelös på boxningen. <inte lär. laughs> Alla andra kompisars pappor hjälper dem och sparar med dem och sådär. Du är värdelös. Jag kommer aldrig någonsin stötta din dröm.
Där är det liksom inte, där är det inte som varning heller, den här psykiska misshandeln. Där är det bara, ja, helt en annan anledning egentligen. Du då, Anton, hur ställer du dig till barnaga?
Jag tycker, jag är lite på Albins spår, att det är rätt om det liksom är i väldigt, alltså situationer där du väldigt snabbt måste visa hur farligt någonting är.
Mm.
Och då skulle jag tro, då tror jag inte ens det räknas som barnaga, utan som, ja, ett, ja, som motsvarat svaret till nödvärn inom barnaga.
Just det.
Att det är för den andra
att ta någon hårt i armen liksom, så att det är det. Eller tänker du en rejäl handflata i ansiktet?
En rejäl, nej absolut inte handflata i ansiktet, utan det ska vara på mjuka delar där, som inte lämnar märken.
Telefonkatalog emellan.
Nej, men sen, kaktustornet är ett extremt exempel, men så om ungen håller på och leker i en rulltrappa, också farligt. Ja, ett litet så, kom nu här, lite drag i armen liksom.
Ja.
Det tror jag är liksom ett viktigt redskap inom barnuppfostran. I en perfekt värld skulle man ju alltid ha tid att sätta sig ner på knä efter rulltrappe och titta dem i ögonen och säga, vet du varför det här
du
är farligt?
Du värdelös.
I en perfekt värld hade man alltid haft tid att sätta sig ner med barnet, ta fram en linjal och slå dem över knogarna. Allt man kan.
Men specialisterna är inte helt emot barnaga. Det är väl taglinen. Den enda podcasten som inte är helt emot barnaga. Nej,
som kan se fördelarna med båda sidorna.
Ja. Se mellan fingrarna på det kan man.
I USA är det väldigt vanligt.
Är det lagligt i USA med barnaga?
Inte lagligt tror jag inte det. Men det är inte... jag tror sedan det följs upp...
frowned upon.
Nej, precis. Och det är lite olika från community till community. Ja. Inom svarta communityt så är det ju liksom standard. Alltså då är det ju, de är helt öppna med att de
Folkgrupp är helt öppna med det.
Afroamerikanerna som folkgrupp.
De är helt öppna med det som folkgrupp.
Ja, ni har väl sett så. Ni är inte Ricky Lake och sånt. De var satt och så var så.
Men jag tror det har förändrats också.
My dad whooped my ass. Jo, his men dad whooped his ass.
Det här är 80-tal ganska mycket. Ass.
90-tal va?
Ja, men jag tänker, han är förstås inte afroamerikan. Men vad heter han som gjorde? Dennis Leary. Han, han är en vit och på 90-talet så hade han en stand-up-rutin och sådär. My parents beat the shit out of me and I'm looking forward to beating the shit of my and much of my children when I get them. Liksom, det känns det mer kan vara en tidsera än... Och Bill Burr är lite sån också. Han berättar om beslagen av sin far.
Alltså det, men det handlar inte om... Alltså det är ju många som... Alltså det, man har ju sett liksom folk bli... Inte, alltså det är ju en allmänt känd grej att det är en vanlig grej inom svarta communityt liksom. Det är ja, inte jag som hittar på det.
Nej, nej. Men det finns ju många fördomar också som är så att säga allmänt kända.
Ja, men det är alltså... Ja, jag tror om du söker på liksom om du
Sigenare
söker på
och stöld.
Forskningen kring
då kommer jag, om jag söker på det kommer jag säkert få upp en del
ja, jag tror. Nej, men det är kulturellt. Jag lägger inga värderingar i det. Jag lägger inte jättemycket värderingar i det liksom, utan det är som så här att svarta inte kan simma till exempel.
Ja, det är väl också en fördom.
Det är, alltså fördom, om det stämmer så är det kan ju fortfarande vara en fördom.
Ja, det kan det men, ju.
Men det ska bygga på att för då efter alltså så liksom 30, 40, 50-tal där innan då så när svarta badade i kommunala pooler och sånt så gick vita och la liksom grejer i.
Grejer?
Ja, men gift och alltså sånt.
De förgiftade vita som folkgrupp förgiftade Polen.
Ja, alltså det finns ju dokumenterat.
Säkert något fall.
Nej, det var en rätt vanlig grej som vita gjorde för att man ville inte att svarta skulle bada i de allmänna polerna.
Då var de gift i polerna.
Ja, alltså någon form av syra och sånt skit. Va? Alltså, skrattar ni för att ni tycker det är roligt eller för att ni inte...
Jag skrattar bara för att Simon verkligen inte tror. Alltså,
alltså jag tror säkert att det kan ha hänt någon gång, men att det var så här att det var en allmänt vanlig grej att vita hällde syra i poolen och svarta badade. Ja, det kan det säkert ha hänt några gånger liksom.
Men vadå, de lynchade ju svarta skulle också säga att det kan ha hänt någon gång, så, men jag tror inte det var...
Ja, men det har jag med hört om lynchningar, men att det är en sån grej som man allmänt skulle veta, det är det som kommer som en chock för mig.
Nej, men inte anledningen till att fördomen finns, men fördomen att svarta inte kan simma är väl ganska...
Absolut, den är utbredd liksom, men det finns ju jättemycket fördomar som är utbredda som inte nödvändigtvis stämmer idag eller är så relevanta eller liksom, men det är svårt att veta hur mycket de stämmer. Alltså så här, att skottar är snåla till exempel. Det är ju en allmänt känd fördom, men jag har ingen aning om det ens är, alltså om man skulle göra en undersökning nu, hur snåla är skottar idag? Så jag har ingen aning om det har någon täckning överhuvudtaget liksom.
Ja. Men jag känner en afroamerikan, han är också min...
Är det Jonathan Rollins?
Ja. Mm. Han är min måttstock för fördomar mot afroamerikaner då.
Mm.
Ganska säker på att han fick stryk som barn.
På grund av fördomen? Du vet inte om
han, nej, men jo, men jag tycker han har pratat mycket om det, att man, så här, man kom hem och så var, hade man gjort något dumt så fick man en sketen liksom.
Nej, det har jag faktiskt inte hört honom prata om.
Jo då.
Alltså då, för jag ser ju han stand-up väldigt, väldigt ofta på Big Ben och
men
så.
Inte stand-up, men han pratar om det i AMK och sånt.
Ja, det kanske han har.
Då har vi ju det beviset. Simma. Jag tror inte heller han kan simma.
Ja, men han är från Miami. Då ökar chansen lite om det...
Att han kan simma.
Ja, men det finns hajar och sånt. Jag tänker att de håller sig borta från vattnet för att de är, det finns hajar
alltså,
i vattnet.
Det är ju också att liksom för oss är det ju, vi lär oss ju simma i Sverige via skolan och sånt.
Mm.
Så, men i de flesta länder ligger det ju helt på...
Ja,
och
afroamerikaner brukar inte gå i skolan ens, som jag har förstått det.
Nej, men det är det kanske... Alltså om du inte åker till stranden, det kanske inte är så vanligt och...
Varför är de så solbrända då?
Nej, jag tror att anledningen till att de åker till stranden är för att det finns mycket utegym och sånt där. De älskar att gymma utomhus, afroamerikaner. Det har jag sett på en Snickers-reklam.
Ja, men det är ganska mycket vita där också på de här beachgymmen.
Det är kulturell appropriering.
Men jag tror... Men den här aga-grejen är ju till och med något som... Alltså då är det ju en fördom som afroamerikaner själv håller med om liksom.
Mm.
Det är en sak med så fördomar som gruppen inte håller med om du säger att kanske asiater är dåliga bilförare, så kanske de tvunget inte håller med om det.
Mm.
Och då så det är en typ av fördom ska jag säga då, men om det är en fördom som ett liksom som gruppen själv håller med om, ja men det här är en del av vår...
Att de, ja, men de kan ju aldrig uttala sig som grupp, att så här, ja, vi som grupp håller med om den här fördomen.
Jo, men vad hette han, pastorn som förde afroamerikaners talan där någon gång?
Vem var det?
Jo, men det var, ja,
du tänker på, han, tänker du på Farrakhan, Louis Farrakhan?
Nej,
det var
han, Quincy, här, inte Quincy Jones, men det är något sånt. Nej. Jones...
Alltså det var ju när han blev ihjälslagen, eller nästan.
Rodney King. Han blev.
Rodney King, ja.
Men var det inte Louis Farrakhan då som startade Million Man March? Och...
Men det var någon sån reverend, liksom någon pastor eller någon skit som kändes som att, alltså jag tror att South Park har pratat om att han alltid ställer sig och för talan för alla afroamerikaner.
Mm. Jo, men det är klart att någon kan göra det ibland. Alltså men jag blir sur när någon gör det, alltså som så här, men min mamma säger så här, nej men vi judar, vi tycker inte om skämt om förintelsen. Då blir jag sur att hon för judarnas talan. Och det är ju som att säga så här, jaha. Och det är ju, alltså en folkgrupp kan ju inte så här hålla med om någonting, alltså så här, då får det vara så här sametinget som officiellt, du måste vara medlem där, du ska rösta fram det här är vår officiella hållning då liksom. Då skulle jag kunna hålla med om det kanske, ifall sametinget håller med om så här, vi håller med om den här fördomen om samer.
Här är från American Psychological Association .org, så det är en organisation då.
Vem som helst kan köpa en .org sida. Ja,
men det är American Psychological Association, och det är alltså den första som dyker upp på Google när man söker. A 2015 research survey found that black parents are more than twice as likely as white and Latino parents to use corporal punishment on a regular basis. And they are far less likely to never spank their children. Ja, så det är då det som forskningen säger.
Mm. Och så har de mage att kritisera svenskar för att vi inte bjuder deras barn på mat.
Men det handlar den debatten om, alltså jag har sett det på Twitter så himla mycket nu. Varför är det en stor debatt nu? Är det ryska propagandabottar?
Nej, eller? Det visade sig att det var inte rysk propaganda. Det var många som trodde det först att det var. Men det började på Reddit med så här en fråga.
På amerikanska Reddit eller?
Jag gissar det. Vad är det konstigaste ni har varit med om i en annan kultur liksom?
Mm, mm.
Och då var det en som skrev det och sen har det spridit sig.
Okej.
Okay. Jag tycker, alltså dels så tänker jag så att det inte ligger jättemycket sanning i det. Jag känner inte igen det jättemycket själv.
Men det är ändå en fördom som svenskar håller med om.
Vissa, ja. Men
nej,
då är det
folkgruppen.
Ja, folkgruppen.
Jag hörde att Jonas Gardell sa att han höll med, att vi håller med.
Alltså, för jag håller med om att, så att det ansågs fult att mata en unge om man inte hade kollat med föräldrarna. Och det tror jag då att om du har föräldrar som, om dina föräldrar inte kan svenska, så är de svenska föräldrarna det är mindre sannolikt att de ringer då hem till dina föräldrar och frågar så här, är det okej om Mohammed äter här? Eftersom föräldrarna då känner lite men de kan inte svenska, det blir svårt och komplicerat och de känner inte varandra. För ofta var det ju att man kanske kände att föräldrarna kände varandra. Men så
jag tycker
liksom
att du har hoppat över ett steg här bara. Mm. För att det är ju bara den här gången det handlar om att det skulle vara utlänningar som inte får... Alltså, jag upplever det som att om det här är... Alltså, i den mån det är sant så är det ju sant mot svenska barn också.
Mm. Ja. Alltså, men mitt minne, alltså starkaste minne från det är så att jag lekte med en kompis som heter Per. Och min mamma frågar alltid så här, vill du äta också Per, när vi skulle äta? Och då frågar han alltid, vad blir det? Mm. Och så sa hon, ja, men det blir, om det blir så här, men det blir fisk med potatis. Och så här, nej det vill jag inte ha. Och det tyckte min mamma var så otrevligt att han liksom valde då. Att han tackade nej till det han tyckte verkade äckligt. Och ja till det han tyckte verkade gott. Så det var mer att barnen var ouppfostrade som var problemet där, tyckte då min mossa.
Men jag menar bara att för nu, den här diskussionen på Twitter, nu handlar det väldigt mycket om hur rasistiskt det var det här beslutet att inte mata svarta barn. Men det var ju inte, alltså det var ju bara att vissa tyckte inte det kändes okej. Okay, eller det bara kändes inte så gött att mata.
Men jag såg en sån här liksom karta då, vilka länder som erbjöd mat när man kom på besök. Och vilka som inte gjorde det, så var det liksom Sverige, Norge och Finland där det inte var så vanligt. Och sen var det så här halvvanligt i vissa länder och mindre.
Vår mat är fika då. Alltså det är att man bjuder på en kaffe och en kaka kanske eller något liknande. Och då om det inte räknas som mat så...
för det var det som engelsmän såg jag skrev mycket. Det bara, vad helt sjuka huvudet i Sverige. Hos oss får man alltid så en kopp te och en kaka eller så. Så bara, jo, det får man ju också i Sverige. Precis. Det fick väl
kanske inte barn. Det är sällan barn för. Ja, i och för sig mellanmål var ju rätt mycket som jag minns det. Ja. Att man åt hemma hos, man åt så här krän eller macka.
Och
någonting,
boy och en macka. Ja. Mm.
Sen en annan aspekt är just om man tar invandrare och svenskar, så är det ju att mat inte mat hade slutat vara en statussymbol i Sverige. För liksom nästan 50 år bak i tiden. Kanske något sånt från då, om vi räknar 90-tal. Och alltså att ha överflöd i mat var inte så...
Nej, det är snarare inget, liksom, lågstatus liksom.
Ja, precis. Så det är en förklaring. En annan förklaring är då, om man tänker att invandrarna då bodde i liksom projekten, så att säga. De skolor och de kompisarna de då fick av de svenska var ju gissningsvis svenskar med fattiga föräldrar. Så det kan man också lägga på dem, om invandrarna har upplevt att de inte fick mat hemma hos sina svenska kompisar, så gissar jag att då är det rätt så att då är det svenska familjer med ont om pengar, för det var de enda svenska familjerna som bodde i de områdena.
Men jag tror som Albin då att det även att de gav att de inte gav mat till de svenska barnen heller då liksom. Att
det var det tror jag också, absolut.
Men jag tyckte det var liksom hur den, alltså jag tror ju ändå att det var troll väldigt mycket som höll på med det där liksom. Att det var ju ett sånt Twitter-skämt, alltså bara, så här går det till. Folk skrev sketcher liksom, hur det är att komma hem till en svensk och så. Det tycker jag inte är så konstigt, att när man har hört talas om något nytt och skojar om det. Men det kändes också som att det blev väldigt mycket så här, äntligen kan vi ta upp det här rasistiska med Sverige, att de så här tillverkade kedjorna som afrikanska slavar fördes bort med. Att det, så,
och det var också det här, a lot of people in Sweden still fight for the right to call this chocolate dessert for nigger balls, sa jag också. Men det, alltså, jag tänkte att
den är ju svår att förklara för någon utan kulturell liksom.
Men det kan ju vara för det. Alltså för det, jag tänker där Rysslands propaganda, det här med att Astrid Lindgren var nazist och så vidare. De har ju uppenbarligen en sån agenda, och även om det startade på amerikanska Reddit, det är väl inte helt omöjligt att någon ryss med VPN-tunnel tar sig in där och gör något sånt.
Det var det här svenska institutet för, som liksom håller koll på det, som hade gått ut idag och sagt att det inte var det. De hade, i sina efterforskningar hade de fått fram att det inte var det. Men ja, vet ju inte.
Nej, det är svårt att bevisa vem som startade den tråden.
Oavsett
så
kan jag tycka att det är att det är mage att klaga på det när vi måste sitta och genomlida era jävla alkoholfria bröllop. Ni bjuder inte ens på öl och vin när ni har bröllop.
Pratar om invandrarna som grupp, folk.
Och så det gör jag. Och så klagar ni på de grupperna som inte har, som har alkoholfria bröllop, som inte bjuder på alkohol på sina bröllop.
Jag har faktiskt aldrig varit på det, men...
Och så klagar ni på att ni har missat en kalops då och då som barn, liksom. Ja. Vi sitter där och genomlider och ska ha kul en hel kväll på det här bröllopet för att ni inte... För att det är också så. Jag vet att ni som gifter er, ni dricker ju. Men ni får inte dricka inför er farmor, farfar och mossa och fassa.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
För helvete, ni ska gifta er, då bjuder man på, då har man öppen bar. Och så
är det faktiskt.
Så inte förrän ni slutar, när ni börjar bjuda på sprit på bröllopet, då så får era barn mat hemma hos oss. Så kan vi säga.
Jag hörde en rolig tes, heter det va? Om, så det var någon så här hobbyhistoriker och socionom, eller kanske det var något sånt som man hade pluggat.
Sociopat.
Man hade en teori då om, eller en tes då, en hypotes kanske det heter. Om att det hade väldigt mycket med att så här, men vikingarna och liksom de nordiska folken då liksom, de hade så jävla mycket sån blodshämnd förr liksom. Och att man att det var väldigt mycket så, att det var väldigt mycket status att bjuda på mat, men man förnedrade mer eller mindre den man bjöd då, alltså den som behövde bli bjuden på mat.
Ungefär som att kasta en hopskrynklad hundralapp i ansikt på någon och säga köp lite nya kläder.
Ja, och då var tydligen var skuld väldigt, alltså så här, alltså skulder var väldigt väldigt central del i liksom statusbyggande och de flesta konflikterna i samhället då liksom. Så när den protestantiska kyrkan sen då skulle komma in och försöka få de här blods eller liksom familjefejderna att dö ut. Då försökte de helt och hållet, de försökte liksom bygga ett samhälle där man inte blev skyldig varandra så mycket. Alltså liksom alla möjliga lägen där man kan bli skyldig någon.
Det tycker jag känns som ganska sund inställning.
Ja, och då visade det sig att, att det är, man kan kolla då på vilka länder det är som är unlikely att ge bort. Det är då Island, Norge, Sverige, Finland, norra Tyskland och så Storbritannien kanske. Det är ju de mest lyckade länderna också. Alltså det är ju verkligen, det har ju verkligen funkat. Det är liksom inte så farligt och det är, ja, nu har vi bjudit in massa folk som bjuder på mat då, så nu har det blivit farligt igen, men jag tror att allt har med det att göra, att man, det man låter, inte
låter rimligt. Jo, för man har, alltså de flesta har nog hållit med om så här, om du om det då var en invandrare som var på besök hemma hos mig som barn. Så tittar vi mamma och säger, du kan ju ta Antons gamla byxor här ju. Han har ju så byxor och en tröja. Ge honom liksom, om han hade fått kommit hem med nya kläder. Då hade nog följt, det där är förolämpande.
Ja, det är det ju.
Ja,
och likadant är det ju liksom förolämpande att mata någon annans barn utan att fråga.
Ja,
det finns ju också saker
och
som...
Och ge dem alla... pengar så här.
Ja.
Ge barn så här, då antyder man att de är fattiga liksom.
Ja, precis. Ja,
men för jag tycker att det är liksom en skala. Man kan ta med dem till tandläkaren. Man märker så att de har dåliga tänder, de här invandrarbarnen. Jag tar med dem till tandläkaren nu.
Ja.
Eller ska vi liksom kanske, jag förstår pattarna på den här gången. Det verkar inte de har råd med.
Och sen kommer folk klaga så här, jag var hemma hos min svenska kompis utan att de erbjöd en pattförstoring. När doktorn i familjen själv hade sillisa så satt jag där.
Men det var för något år sedan så hade, så passade min morsa passade barnbarnen då, min syras ungar. Så hade hon gett dem mellanmål. Och det hade då min syrra sagt vid något tillfälle att hon inte ville. Eller så här att för hon, min syrra hade en idé om kost.
Ja, just det.
Om kosten och så. Så att då blev min syrra irriterad på min mussa för att hon har, alltså så att den aspekten finns ju också. Om du vill ha en viss kosthållning för ditt barn så sabbar ju det om de helt plötsligt får massa socker eller snabba kolhydrater och sånt som de
jag
inte ska.
Jag tror också det är lite så, det är liksom lite också att om jag står och lagar mat och så kommer Idun hem och är mätt, då blir jag ju lite sur. Det är ju jävligt dålig stil att komma hem mätt.
Ja, exakt.
Och liksom, det får man ändå beskylla föräldrarna för snarare.
Ja, alltså, det är ju taskigt om du ska bli bjuden på middag så här, om Andrea säger så här, men kom förbi, jag lagar mat och så kommer jag dit så här, men jag har redan ätit. Det är ju fel.
Jag blev bjuden av en kompis på vägen hit.
Men jag kan förstå då att, alltså varför jag inte känner igen det så mycket att man inte blir bjuden på mat, det är nog då liksom, om mina föräldrar då som en del av då liksom communityt så känner alla föräldrar känner varandra, har kontakt, de liksom gör deals så, ja, men om Rasmus kommer hemma hos oss så är det okej att han äter mellanmål men inte men
Rasse,
inte
som han kallas.
Ja, det kallades han. Men om man då kommer ny till ett land så tar det ju tag för föräldrarna att komma in i. Dels liksom ska man lära sig språket och sen ska man komma in och lära känna alla. Och det tar sin lilla tid.
För jag tyckte det var lite så konstigt så här då, den här, alltså nu låter det som att jag försvarar Sveriges liksom bild, men jag skiter ju rätt mycket.
Jag försvarar Sverige till döden.
Men jag tyckte det var lite konstigt då om man som liksom nyanländ i Sverige märker att kulturen verkar vara så att man matar inte varandras barn här. För det är alla historier är ju hela tiden att de så, men när de kom hem till oss då fick de alltid mat. Alltså, ja, men då har du ju brutit mot regeln.
Mata inte djuren, liksom. Det är väl för att de har en plan för djuren.
Det var rasistiskt, Simon.
Man har en plan på zoo för liksom
Jag tycker jag har varit mest rasistisk hittills i det här avsnittet. Sen kommer Simon och tar den.
Men vad jag tänkte på, för det handlar ju mycket om skuld. Jag kommer ihåg, det var en konflikt som var mellan min farmor och mina föräldrar. Det var ett pågående krig mellan dem. För att min farmor, hon krigade lite mot mina föräldrar med skuldkänslor och sådär på olika sätt. Och det var en grej som hon då anklagade mina föräldrar för. Det var att mina föräldrar inte gav oss barn tillräckligt mycket mat. För hon tyckte, det var speciellt mina syskon, de var väl rätt smala liksom. Jag hade lite mer aptit, jag var lite mer svullen som unge liksom. Men min brorsa och min syra var ganska smala. Alltså naturligt så, för att de även om det stod, de hetsade åt inte på samma sätt som jag liksom. Ifall det stod en skål med godis, så de hade inte den aptiten liksom. Men min farmor då hävdade, sa så här, men ni ger inte barnen tillräckligt mycket mat. Och hon trodde väl det, att det var på grund av snålhet eller något sånt där. Och då brukar hon alltid ge
svärmors kommentar.
Ja. Och då brukade hon ge oss mat och pengar liksom, och sa så här, att man skulle köpa mat, för hon ville liksom hon ville vara hjälten då liksom, som räddade barnen från svält. Och då blev mina föräldrar rätt sur, för de tog det som en förelämpning. Vad fan, det är klart vi ger barnen mat lagom mycket liksom. Men hon, nej, jag tror inte, alltså hon trodde inte på det. Så då var det ju en konflikt där, och där, och i det sammanhanget så är det ju liksom min farmor som var boven i dramat lite då, att hon, även om hon gav väldigt mycket mat, så var det ju inte rätt riktigt.
Nej, precis.
Alltså jag tyckte också så här, ofta, de enda gångerna jag minns det som att så en kompis eller jag satt kvar på en kompis rum, så var det för att man tackade nej liksom. Att man sa, skulle du också käka? Så nej, det är lugnt liksom, jag helst inte, din mamma lagar inte så god mat.
Jag tror kanske jag har varit med om det någon gång, alltså så här, att så här, nu ska vi äta och så får jag vänta liksom. Alltså, men jag tänkte inte på det överhuvudtaget. Bara så här, ja, okej. Alltså det är inte så att jag fick gå hungrig. Då var det väl förmodligen att jag hade ätit eller kunde gå hem och äta liksom, om jag ville.
Jag tyckte det var en
stor grej. Men jag kommer ihåg det här på bjuda och svär tillbaks. Det var, för min brorsa, han hade en kompis som han var ganska kapitalistisk, minns jag. Han kallades för Peso. Han gick lite så här, han hade kostym på sig någon gång i mellanstadiet, och han hade växlat in jättemycket pengar till 10-öringar som han sa strödde omkring sig som typ någon slags Krösus eller Joakim von Anka.
Vad roligt gjort.
Alltså. Han var väldigt rolig, alltså han var väldigt skojig och excentrisk redan som barn liksom. Och han blev så här ganska rik företagare sen, men han, jag kommer ihåg att min brorsa berättade någon gång vid matbordet så här, att Peso, om man frågar så här, vill du ha chips? Om min brorsa har en påse chips, då tackar Peso alltid nej, med motiveringen, för i så fall måste jag bjuda tillbaks när jag
Men det är ju det tanken då som Alvin berättar om med det.
Och det tycker jag att min mamma tyckte lät så otrevligt här. Det tycker jag inte är en bra grej.
Men, nej, men vissa kulturer är kanske mat mer top of mind också, och en statussymbol, och liksom det ligger lite vad det, eller vad man ska säga, att det är känsligt ämne. För jag minns Snygge George hade ju då kroatiska föräldrar då.
Jag bara tänker på
Anton, lite bara, jag måste ni kan prata på lite, jag måste bara springa iväg och hjälpa till med en grej. Jag kommer tillbaka då.
Ja, jag tänkte du på, alltså Snygge George, jag har ju mest hört dina imitationer av honom liksom, som karaktär. Och sen så var det er nyårsfest, och du berättade så att ni skulle köpa in, jag satt ju på facit, med facit i hand, och jag visste att ni skulle köpa in massa pizza från en lokal pizzeria, men att det fanns några veganer. Och
du skulle ha pizzabuffé.
Pizzabuffé, och det fanns några veganer, och den pizzerian erbjöd inte veganska pizzor, så där ni köpte in ett fåtal veganska fryspizzor. Fast jag satt bredvid Snygge George då, och jag har inte hört honom in action så mycket innan, men det var precis som din imitation, att han så lutar sig tillbaks, blundar med huvudet, slår ut med armarna och är så upprörd ton. Han såg fryspizzorna bäras in, bara, vad är det här? Fryspizza? Alla fan, det var det snålaste jag varit med om i hela mitt liv. Ska de bjuda på frys? Du imiterar nog hans dialekt bättre.
Herregud. Fryspizza. Det var det snålaste jag sett. Herregud. Här åker man från Malmö. Man sätter sig på bussen. Man betalar bussen hit. Och vad får man? Fryspizza. Ja, precis. Så han, vid ett tillfälle, så hade Snygge George då, han hade ju då invandrarföräldrar, Och vid ett tillfälle så hade han bara liksom från ingenstans, typ i en konversation, så hade han sagt så, fan, mackor är ändå jävligt gott, hade han sagt liksom i skolan en gång liksom. Mm. Så tyckte min polare David, dyslexi, han tyckte det var liksom kul. Bara så här att han tyckte det var kul att, att liksom snygge George från ingenstans sa att mackor är jävligt gott. Och David var lite så, han kunde hitta liksom så här konstiga grejer som han tyckte var kul, liksom skumma. Så det blev liksom att, att han gick och sa det och upprepade det då. David sa, mackor är ändå rätt gott, mackor är ändå rätt gott. Så gick David liksom, så höll det på några dagar liksom. Och till slut då så konfronterade snygge George oss då, för alla var lite med på det då liksom och skämtade vidare med David. Ja, mackor är rätt gott, ja. Och till slut konfronterar snygge George oss så liksom, och då får man märka att han blir rätt sur. Och då konfronterar han oss så, alltså, vad är det? Tror ni inte jag får mat hemma eller? Att, alltså jag får mat hemma. Att det var det han då hade fått det till.
Han tolkade det som en diss då. Han tolkade det var väl säkert en rät, att det var ju en grej att rätas, men det var med att det var konstigt sagt än att,
ja, än det, att, var att det var liksom, det var att det var konstigt för att det kom från ingenstans. Att han liksom antagligen satt han liksom bara och funderade över grejer i allmänhet liksom, och sen råkade han säga sin tanke högt, så fan, mackor är rätt gott alltså.
Det var som Albin en gång sa att när vi spelade in specialisterna ofta hemma hos mig innan, så kom han hem och sa, fan, Sabo är ändå jävligt gott. Och det har jag ändå fastnat hos mig, för jag tror jag tagit upp det med honom, han, fan, tycker inte Sabo är så jävla gott. Det var väl då att han hade käkat där då och tyckte han gick han och tog hand om barn, vård av sjukt barn nu eller?
Han vabbar lite. Men nej, för det var det jag tänkte liksom då, att snygge George, att hans go-to, för ingen av oss hade ju tänkt att,
Att det hade något, att det, det finns inte på kartan liksom, att man inte
finns
får
inte
mat
på kartan
hemma,
att man skulle få mat hemma. Nej, precis,
inte tillräckligt.
Men, nej, precis. Men då, och det talar för tesen då att i invandrarfamiljer så är det liksom mer att det är mer top of mind och mer status och en liksom en riktig grej, att det liksom existerar.
Ja, men det handlar nog om liksom, alltså så här, för att det är många av de länderna är ju fattigare nu och är där Sverige var på för liksom kanske 100 år sedan. För att när min farmor växte upp, då var ju, hon snackade så att min farsa berättade också om de fattiga barnen fick så här stekt gröt på mackan i skolan liksom, det var det billigaste. Och det är kanske därför också min farmor hade det top of mind, att det fanns på kartan att föräldrarna inte gav barnen tillräckligt med mat för att de hade kanske ont om pengar eller sådär, eller var lite snåla. Men det fanns ju inte på kartan i den, på 80-talet Sverige, i ett liksom medelklasshem, så fanns ju inte det på kartan att man sparade in på pengar genom att inte ge barnen tillräckligt mat.
Det kan ju också vara för din farmor då är ju inte jude, för din pappas sida är inte jude, men din mammas sida är jude.
Ja, hon är kiksa, min farmor. Ja, det kan ju vara en fördom då, att hon trodde att min mamma var jude och snål då och inte gav barnen mat.
Ja, kanske både jude och snål, men också att hon har sett de här bilderna av judar.
Smala koncentrationslägersjudar.
Ja, så har hon tänkt, det är så de...
Det sa de kommer bli.
De ger inte judarna, de ger inte till med mat.
Men jag var ändå lite, lite borderline småfett som barn. Men hon trodde ändå att jag inte fick tillräckligt med mat. Hon sa så här,
hon förklarade det för sig själv.
Ja, jag vet inte. Det var så här, liksom, så här, men jag fick kanske en tia då. Liksom. Tänkte jag, men då kan jag köpa en smurf eller någonting. Hon sa, nej, men du ska köpa mat. Köp ett paket kex eller någonting om du är hungrig. Eller så fick jag så här, varma kopp. Om man är vrålhungrig så är det bra att ha liksom, om man kommer hem riktigt vrålhungrig. Jag fattade aldrig det. Jag fattade efter ett tag när jag blev lite äldre vad hennes det var kanske bara en fix idé hon hade liksom. Hon hade en fix idé.
Men sen, absolut, men sen har vi väl i Sverige, alltså det är lite så komplicerade regler kring mat som inte är helt tydligt, tycker jag. Jag sov över hos min polare Rasse faktiskt. Och hans plastpappa då, så var det det var frukost, och så hade de leverpastej och gurka bland annat då, som jag älskar. De hade ställt fram jättemycket, många olika sorters
smörgåsgurka då, eller
ja, precis, jag tror det var smörgåsgurka. och massa olika pålägg, ost och mjukost och skinka och tomat och allt liksom. Så det var ju rätt lyxigt. Men jag älskar leverpastej och gurka. Så jag bara tog leverpastej, gurka, leverpastej, gurka. Så jag åt väl så tre. När jag tog min tredje då, så sa hans plastpappa så, Anton, i det här hushållet så äter vi lite av varje. Så att så att inte en sak tar slut för en annan. Jag minns att jag skämdes jättemycket, för jag tyckte det var jobbigt att han liksom påpekade. Men i retrospekt har jag också tänkt så här, det är inte så ofta jag sover över där.
Nej.
Så att absolut, så om du har den regeln för dina barn, så att de kan liksom, om det då är en del av vardagen då, ja, men det är jobbigt att i längden behöva liksom handla ny leverpastej men osten är hälften kvar, absolut. Men jag känner lite, du hade kunnat skippa den kommentaren och låtit mig bara äta leverpastej och gurka, ja, och så, ja, hur mycket jag älskar det.
Men jag kommer ihåg också en gång när jag kommer inte ihåg var jag hade sett någon annan göra det kanske, alltså som hade både ost och skinka på mackan, eller så, två pålägg på samma macka. Och då så gjorde jag det någon gång hemma, och då lackade min pappa lite, kommer jag ihåg, så här, två pålägg, han tyckte det var slöseri liksom. det kändes som en sån här en inlärd grej, det satt i ryggmärgen att det var fult liksom. Det ska man inte göra.
Nej, det minns jag att det kom rätt sent för mig också, att, och då var det släktingar, eller inte släktingar, vänner uppe från Dalarna, som var på besök nere hos oss då. Det var mina föräldrars vänner och de hade barn i vår ålder.
Masar och kullor.
Jag tror en av dem har varit med det här halv åtta hos mig, min kompis Emil. Men det var de som då introducerade det här, att du kunde ha ost, skinka på samma macka. Jag minns att jag tänkte, fan vad konstigt, det är två olika. Och även liksom majonnäs och sånt på.
Det blev frosseri, räknas det som en dödssynd liksom.
Ja. Men samtidigt liksom, jag hade ju sett liksom leverpastej och gurka och ägg och kaviar var ju vanligt, och det är egentligen två det. Liksom,
det kan man säga. Men du har väl också sagt att din pappa tycker att du är väldigt slösaktig, alltså störsar lite på det.
Som jag pratade om det i någon podd, för någon podd sen, det här att när det hade blivit lite fel på eller jag trodde det hade blivit fel när jag köpte den här paviljongen som är stor som en balkong på Rusta, och att jag då liksom, ja, men jag hade handlat för 10 000, så liksom om det blev fel, slog fel på 200 spänn, så tänkte jag, men jag pallar inte riktigt.
Nej, just det.
Gå in och tjafsa om det. Men i och med att jag var med min farsa, för han kom med släp liksom, så hade jag inte, så kunde jag liksom inte visa min slösaktiga sida för honom då. Men det fick jag ju betala för då, för att jag skämde så mycket med att gå in där. Men likadant att jag ofta lämnar halva burkar och sånt, men det stör ju ner också på.
Ja, men ofta hela också. Alltså du köper en Coca-Cola, öppnar den, bara låter den stå helt orörd. Det är lite provocerande.
Ja, men det har lite med, det har ju mest med temperatur att göra, att jag är väldigt känslig för kall dryck ska vara iskall.
Ja, men en gång var det så här, vi var på Göteborgs central tror jag det var. Du fick en Coca-Cola som var, den såg ut som var helt, den kom från kylen liksom direkt. Och så gjorde du det tricket, så frågade varför gjorde du det? Så sa du, jag var sugen på Coca-Cola när jag beställde den, men nu är jag inte sugen längre.
Nej, det är så kan det vara ibland, att jag vill ha möjlighet. Om jag står i kön, där är en kö, då tänker jag så, okej, vad brukar jag bli sugen på? Ja, men jag vet att jag vill ha en kaffe, det vet jag. Men efter kaffet ibland så vill jag kanske ha något mer, att jag kanske vill ha en cola och dricka. Det vill jag ha ibland. Ja, men jag köper en cola nu då, så jag har, så blir jag sugen sen på en cola efter kaffet, då vill jag inte ställa mig i kön igen.
Men det här att du skruvade av korken, när du skruvade av själva korken på den, var du sugen då?
Ja, då var jag kanske i valet och kvalet. Jag vet inte, tog jag en slurk?
Nej, eller? Ingenting. Du rörde inte den. Och det går ju med en sån Coca-Cola pet, liten petflaska som 50, alltså halvliter. Det går ju också att skruva på korken och ta med sig den. Men nej, nej. Ja, skruva nej. Av korken, rörde inte den, lät den stå, gick
därifrån. Ja, men hålla på att konka runt på. Ja,
men också det här, när du skruvar av korken, då måste du ju varit sugen på Coca-Cola medan du skruvar av korken. Och sen kommer du på då, när korken är avskruvad, nej, jag är inte sugen längre.
Ja, ja, så måste det ha varit.
Men jag tänker... Eller är du inte klar
med... Nej, men som man kan göra ibland, att, att man liksom... Att man nästan gör det för att, liksom, man tänk, för att se om man är sugen. Alltså att avskruvningen är då lite för att se så här, kommer jag nu att dricka av det? Kommer jag, ja, att det blir en sån process.
Men jag hade lite svårt att förstå, för Andrea är sån också, hon gillar liksom att ha så här...
överflöd.
Överflöd, jag vill säga, fem olika sorters dryck, fem olika sorters mat framför sig. Och sen äter hon extremt lite av det och dricker och lämnar nästan allt. Det tycker jag är lite provocerande. Men jag kom på att jag fattar känslan. Alltså om man ser, när man var liten och man såg sådana här typ riddare som hade sånt uppdukat bord med massa godsaker. Eller det här liksom att, eller man fantiserade om att fylla ett helt rum med godis. Då var det mer känslan av överflöd och valfrihet liksom, än att man vill äta upp allt. Så det är väl det som ni idag är ute efter i de situationerna.
Ja, att man jag är villig att betala för känslan av att det finns ingen risk att det här
tar slut. Jag har en viss förståelse. Även om jag kan bli provocerad av det här, lämna en helt orörd Coca-Cola som är just det.
Ja, men för jag kan ju tycka ibland så här, alltså för om du då ska ha en myskväll, så köper du vad du tänker att du kommer att äta. Så då köper du kanske en påse chips och en sån halvliters läsk.
Men det är också för att jag har Gardenfors-syndrom, så att köper jag överflöd så kan inte jag hålla mig från att äta upp allting även om jag är illamående. Liksom. Och då blir, liksom, då blir jag överviktig och illamående. Jag tycker inte det är gott, utan det blir bara tvångsmässigt att jag måste äta upp allting.
Ja. Jag tänkte vi kanske ska avrunda ordinarie avsnittet här. Och vi kommer ju till Norge, du och jag, Simon.
Ja, just det. Det gör vi. Och vi ska också komma till Båstad.
Och till Båstad i juli. Biljetter på gardenfors.com till båda eventsen, gissar jag.
Ja, jag tror jag har lagt upp allting där, ja.
Alltså i Norge, är nu om en vecka eller något sånt när det här släpps, tror jag.
Ja, men Norge, jag kan gå in på gardenfors.com as we speak.
Man kan också lyssna på Anton Magnus som podcast. Vi har haft den här månaden för gäster. Då har det varit Jonas Strandberg, Martin Färska Prinsen Svensson, Fredrik Andersson och Ola Orell som gäster i de senaste avsnittet av Anton Magnusson podcast, så det får man gärna lyssna på. Annars är det ju rätt mycket sommarledigt, så att det är inte...
Oslo 11 juni, jag kör i Stockholm den 22 juni, Göteborg 7 juni, Göteborg 8 juni, Båstad 10 juli. Nu var jag inne på juli där. Göteborg.
Ja, men det är juli, men Fredrik Andersson i Båstad är väl juli, tror jag.
Ja, jag kör mycket med Fredrik Andersson och andra gäster i juli.
Ja. Så håll utkik. Och Albin vet vi inte riktigt, men han är ju rätt mycket pappaledig i sommar.
Jag vet inte om jag ska kalla det ledighet.
Nej, det är sant. Det är ett heltidsjobb.
Världens svåraste jobb. Och, ja.
Men då finns det väl bara en sak kvar att säga.
Rabba-dabba
tip-top.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
Kommer du ihåg det, va?
Specialisterna, baby.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.